Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. I denna essämonolog läser jag högt ur Sune Perssons hemligstämplade rapport om Sidas stöd till den palestinska myndigheten som Magdalena Andersson på Folk och Försvar den 7-9 januari 2024 kallar för det, citat, demokratiskt sinnade palestinierna. Tack för att du stödjer Dekonstruktiv kritik. Du är en hjälte som hjälper mig att bedriva den här podden. För mer information kan du alltid besöka aronflam.com. Om du ännu inte stödjer mig, bli gärna Patreon på patreon.com/aronflam eller donera via PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. Swish 0768-943737. Andra veckan i januari 2024 håller Magdalena Andersson tal på rikskonferensen Folk och Försvar. Hon inleder såklart sitt tal med att tala om Israels krig mot Hamas.
Det är idag exakt 3 månader sedan Hamas fruktansvärda terrordåd i Israel. 2 månader sedan över 200 personer togs som gisslan. 2 månader som Israels bomber skadat och dödat tiotusentals personer i Gaza. Helt oskyldiga civila, både israeler och palestinier, har mist livet. Och situationen på Gaza beskrivs av hjälparbetare som apokalyptisk. Och FNs generalsekreterare liknar det vid en barnkyrkogård. Så det är uppenbart att det behövs en humanitär vapenvila omedelbart så att mat och förnödenheter kan komma in och att krigsbrott, om de har begåtts, kan utredas. Gisslan måste släppas. Våldet från bosättarna på Västbanken måste upphöra och det svenska biståndet till Hamas politiska motståndare, de demokratiskt sinnade palestinierna, det måste omedelbart återupptas.
Situationen beskriver hon som apokalyptisk och en barnkyrkogård. Hon vill ha en humanitär vapenvila. Att kräva Hamas ovillkorliga kapitulation föresvävar henne inte överhuvudtaget. Något som hade kunnat göra slut på kriget idag och för all framtid. Hon vill att, citat, krigsbrott ska utredas. Att krigsbrott har begåtts är redan uppenbart. Hamas har nämligen attackerat civila med vilje. De har tagit gisslan, de gömmer sig bland och under sina egna civila. Samtliga dessa är krigsbrott. Att Hamas är en terrororganisation innebär också enligt krigets lagar att det är ett fullt legitimt mål för Israel. Men Magdalena Andersson ingick också i den regering i Sverige som erkände Palestina som stat, vilket i sin tur innebär att från hennes perspektiv och Sveriges perspektiv är det så att den valda regeringen i Gaza attackerade Israel och nu rimligtvis borde få stå sitt kast. Inget av detta nämner givetvis Magdalena Andersson. Istället avslutar hon den inledande delen av sitt tal med att kräva att biståndet till de, citat, demokratiskt sinnade palestinierna återupptas. Den 28 december 2023 delar jag en artikel från Expressen skriven 2004 med rubriken citat "Så mörklade Sida kritiken mot PLO-stöd" på Twitter och blir genast anklagad för att använda mig av sverigedemokratiska propagandametoder. Tydligen då för att jag dristar mig att påminna om hur det har sett ut historiskt. Citat. 1997 fick en av Sveriges ledande Mellanöstern-experter, docent Sune Persson vid Göteborgs universitet, uppdraget av biståndsorganet SIDA att utreda hur Arafats palestinska myndighet, PA, fungerade mot bakgrund av det omfattande svenska biståndet. Rapporten resulterade i mycket hård kritik. Docent Persson skrev, citat, "Nedskärning bör ske i det svenska biståndet till Västbanken och Gaza. Alls inga svenska biståndsmedel bör ges direkt till den korrumperade palestinska myndigheten." Slutcitat. Persson skriver vidare att stödet, citat, "främjat uppbyggandet av en ny polisstat" och att, citat, "Arafats säkerhetstjänster stöttar upp en politisk elit vilka skaffat sig en privilegierad ställning med byggandet av luxuösa villor och införskaffandet av en mångfald av tjänstebilar." SIDA, när de fick den här rapporten, beslöt omedelbart att hemligstämpla den. Sedan dess, 1997, har SIDA betalat ut cirka 200 miljoner kronor varje år till Västbanken och Gaza, som då kontrollerades av den palestinska myndigheten. Under de senaste 10 åren, alltså när det här skrivs 2004, hade SIDA givit cirka 2 miljarder till det här biståndsprogrammet. Docent Sune Persson, som skrev den här rapporten åt SIDA, sa då till Expressen att "min rapport hemligstämplades gjorde mig kraftfullt besviken, men inte särskilt förvånad. Jag visste ju att det jag skrev var politiskt inkorrekt." Jan Bjärninger, som då var chef för SIDAs Asienavdelning, alltså 2004, bekräftar då att Sverige fortsätter ge bistånd. 200 miljoner kronor per år kanaliseras från Sverige via en mångfald kanaler till de nödlidande delarna av den palestinska befolkningen. När Expressen frågar varför docent Sune Perssons rapport hemligstämplades så sa Jan Bjärninger, "jag vet inte, jag har inget svar, jag ska sätta en person på att utreda detta." Jag hittar ingen uppföljning till artikeln. Det är möjligt att den existerar, men istället skriver jag till SIDA och frågar. Johan Kärning på SIDA svarar snabbt och professionellt. Citat. "Skälet till att biståndsmyndigheten SIDA 1997 hemligstämplade Sune Perssons rapport om korruption inom den palestinska myndigheten som kom samma år var att rapporten riskerade att störa den då pågående fredsprocessen som inleddes 1993 med de så kallade Osloavtalen mellan Israel och PLO. Sverige försökte då att stötta fredsprocessen som då pågick aktivt och det var viktigt att behålla de båda parternas förtroende. Hemligstämpeln togs bort 2004. Alla allmänna handlingar hos en svensk myndighet kan alltid begäras ut, även om de är hemligstämplade. Vid varje begäran görs en sekretessprövning som kan överklagas. Med vänliga hälsningar, Johan Kärding, SIDA." Slutcitat. Så jag beställer givetvis hela rapporten. Man kan tycka att det är sånt som borde göras av antingen public service eller något av pressstödsmedia som du betalar för via skattesedeln och inte av en avdankad men briljant komiker, det vill säga jag. Men nu lever vi sedan länge i upp- och nedvända världen och jag får den hemligstämplade rapporten med vändande e-post. Vill du läsa rapporten i sin helhet får du gärna bli Patreon på patreon.com/aronflam. Jag kommer att ladda upp pdf:en där. Rapporten kan konstatera att de val som hölls i Palestina då var vare sig fria eller rättvisa. Arafat förbjuder bland annat Hamas representanter från att delta och censurerar medier från konkurrerande palestinska terrorrörelser. Rapporten kan också konstatera att representativ demokrati passar det palestinska arabiska samhället illa. De har alltid styrts av vad som kallas en patron-klientmodell, något som löst kan översättas till klansamhälle eller feudalism, där den egna gruppens medlemmar gynnas på bekostnad av de som är mest meriterade för uppgiften. Det vill säga att det är viktigare att visa sig lojal med makten än att vara kompetent för det du ska göra. Resultatet blir alltså att tjänster delas ut efter lojalitet som belöning för att man är trogen sin patron. I just det här fallet var det då Arafat. Sune Persson tycker ändå att det är en framgång att val överhuvudtaget har hållits. Men låt mig läsa några valda delar ur den då hemligstämplade rapporten. Den palestinska myndigheten, sammanfattning. Den här föreliggande studien ska med utgångspunkt från den pågående israelisk-palestinska konflikten och fredsprocessen beskriva och analysera 1. Den palestinska myndighetens, statens roll och framväxt, 2. Den palestinska myndighetens roll i förhållande till det civila samhället och 3. Problem och möjligheter inför framtiden. Studien har utarbetats i 2 etapper. En skrivbordsversion förelåg färdig den 4 maj och därefter har intervjuer genomförts på Västbanken och i Gazaremsan. West Bank Gaza Strip 27 juli till 7 augusti 1997. Sid 6, första stycket. Det finns ett antal ominösa konsekvenser av alla dessa palestinska säkerhetstjänster. En är deras ständigt ökande, både i termer av män med vapen och i form av nya enheter. Palestinien Sorani beräknade redan i juni 1995 antalet säkerhetspoliser, och då har Sune Persson själv skrivit poliser inom citationstecken, i Gaza till 20 000 man på en befolkning av totalt 1 miljon palestinier. Detta ger en kvot på en polis per 50 personer att jämföra med motsvarande värden för London om en på 3200 eller Los Angeles om en på 2800. Gaza-andelen torde vara den högsta i hela världen. Sid 6, andra stycket. Ett annat faktum tycks vara frånvaron av ett enat kommando på både central- och distriktsnivå. I praktiken tycks styrkorna vara av varandra oberoende och ibland till och med konkurrerande enheter. I princip uppges de dock ledas av ett säkerhetsråd under president Arafat. I så fall tycks Arafat använda den klassiska metoden, välkänd från andra icke-demokratiska system men också från PLOs tid i exil, att spela ut de olika säkerhetstjänsterna mot varandra och ensam ha kontroll över helheten. På så sätt förhindrar han också att farliga alternativa maktcentra svetsas ihop. Sid 6, sista stycket till sid 7. De långsiktiga konsekvenserna av mångfaldigandet av palestinska säkerhetstjänster återstår att diskutera. På kort sikt, under 3 år, har de bidragit till att centralisera makten i Palestina till en man, Arafat, och till en politisk fraktion, al-Fatah. Uppbyggandet av denna enorma improduktiva säkerhetsstyrka har förhindrat allokering av palestinska resurser till ekonomisk och social utveckling, samt gjort Västbanken och Gazaremsan och PA än mer beroende av internationellt bistånd. Slutligen utgör säkerhetsstyrkorna redan idag ett allvarligt hot mot det palestinska civila samhället, mot the rule of law, mot mänskliga rättigheter och friheter samt mot en demokratisering av Palestina. I december 1996 beräknade Amnesty International att sedan 1994 den palestinska polisen hade dödat minst 50 civila. Citat, some killings appear to have been extrajudicial executions targeting suspected opponents of the Palestinian Authority. Kapitel 3.2. Det neopatriarkala palestinska samhället, nepotism och korruption. Trots framväxten av ett så kallat modernt civilt samhälle är Västbanken Gazaremsan väsentligen fortfarande ett traditionellt ruralt samhälle. Ungefär 65% av palestinierna här lever fortfarande i byar medan de resterande bor i småstäder. Staden Nablus till exempel har runt sig 130 småbyar. Även i Gazaremsan, där 85% av palestinierna bor i Gaza City, är kulturen övervägande rural. Den väsentliga samhällsformationen är fortfarande familjen, ofta i den utvidgade familjemeningen hamulas, eller bygemenskapen, eller den religiösa identifikationen. Sid 15, första stycket. I maj 1997 blev den omfattande korruptionen inom PA, alltså palestinska myndigheten, äntligen en offentlig fråga. Den palestinska riksrevisorn, Comptroller General, framlade då en 600-sidig rapport till PLC om hur PAs driftbudget för 1995-96 till 36% eller cirka 326 miljoner US-dollar hade slösats bort eller i varje fall inte kunde redovisas. I de flesta fall handlade det om administrativa brister snarare än om korruption. Astronomiska utgifter för tjänstebilar. 1656 bilar importerade tullfritt, USD 45 miljoner i förlust för PA, missbruk av tjänstetelefoner, dubbelutbetalning av löner, icke-samordning mellan ministerier av det internationella biståndet, icke-anbudsförfarande, allmänna medel som överförts till privata konton etc. Då rapporten tagits fram inom Arafats eget kontor och riksrevisorn själv, Al-Qutwa, är avlägsen kusin till Arafat, ansåg många att det var en förebyggande åtgärd från Arafat för att möta den ökande allmänna kritiken mot korruptionen inom PA. Arafats eget kontor, som konsumerar 8% av PAs budget, hade undantagits från granskningen. Inte heller hade de omfattande monopolen inom ekonomiska nyckelsektorer kontrollerade av PA granskats, lika lite som de hemliga bankkonton i Tel Aviv där dessas vinster deponerats.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kapitel 3.3 om lag, ordning samt mänskliga rättigheter. I december 1996 dömde en palestinsk militärdomstol två medlemmar av Hamas militära arm Izzeddin al-Qassim-brigaderna till döden. Därmed hade 12 dödsdomar utfärdats av PA sedan maj 1994. Ingen hade dock verkställts, medan i två fall benådningar faktiskt hade skett. Dock hävdade AI 1997-0403 att hemliga arresteringar och tortyr hade förorsakat döden för 11 palestinier under 30 månader av PA-styre. PA har själv inte vidtagit tillräckligt starka åtgärder för att stoppa tortyren, därmed givande intrycket att den i praktiken accepterar dess förekomst. Efter Youssef al-Babas död den 1 februari 1997 på grund av tortyr i händerna på den palestinska militärpolisen al-Ishtikbarat utfärdades dock kraftiga fördömanden av PAs justitieminister. Densamme har å andra sidan tillstyrkt det extrajudiciella avrättandet av palestinska markbulvaner. Och det här handlar alltså om palestinier som sålt mark till judar. I kapitel 3.4 om massmedier, tryck och yttrandefrihet skriver Sune Persson. Palestinska tidningar och tidskrifter blomstrade under den israeliska ockupationstiden, trots alla hårdhänta israeliska ingripanden mot dem. Med sorg i hjärtat måste nu palestinska journalister tillstå att frihetsgraden minskat sedan PA tagit över kontrollen. Utöver redan tidigare tillämpade israeliska metoder som stängningar av tidningar, godtyckliga arresteringar av journalister och indragning av olika tillstånd har nu PA också infört mer sofistikerade metoder. Värst är kanske hoten om arrestering och tortyr som lett till självcensur inom medierna. Sidan 18, andra stycket. Självcensuren innebär i första hand att all kritik mot Arafat och hans familj är tabu. De flesta palestinska journalister undviker också att skriva om den palestinska polisens excesser samt om nepotism och korruption inom det palestinska toppskiktet. När PA nu konfronteras med påpekandet att dessa inskränkningar i pressfriheten strider mot dess egen presslagstiftning blir svaret, citat, "Well, we are not in Sweden or Switzerland." Och det är från Amaire 1997. Och i augusti 1996 beslagtogs Edward Saids alla böcker i alla palestinska bokhandlar på Västbanken och i Gaza efter order av hans gamle vän, Palestinas minister för information och kultur, Yasir Abd Rabu. Det finns många anledningar att betvivla att ett blivande Palestina blir särskilt demokratiskt. Jag kan se 4 politiska argument emot ett demokratiskt Palestina. För det första, en stat, Palestina, kommer att verka i en region som är fundamentalt icke-demokratisk. Syrien och Irak och alla arabiska gulfstater saknar fullständigt demokratiska politiska system. Även i de mest demokratiskt inriktade grannstaterna i Jordanien och Egypten har vi politiska ledare som håller regering, parlament och massmedier i mycket strama tyglar. De tvekar inte att slå ner oppositionen, även med blodiga metoder, när den blir så besvärlig att den ifrågasätter själva regimens existens. För det andra, PA samverkar nu i praktiken med Israel. Israel har givetvis internt en fungerande demokrati som i själva verket är modellen för många demokratiskt sinnade palestinier. Den dystra sanningen är emellertid att Israel är helt ointresserad av en demokratisk utveckling i Palestina. Detsamma måste tyvärr sägas om den amerikanska administrationen. Snarare har det varit så som tidigare demonstrerats att både israeler och amerikaner i sin totala fixering vid säkerhetsproblematiken har uppmuntrat och drivit fram Arafats och hans PAs åsidosättande av demokratiska värden. Här lägger alltså Sune Persson framförallt skulden på Israel och USA, och det är inte så konstigt att de är då besatta av israelernas säkerhet, för vi såg ju den sjunde vad som händer om man inte är det. Han fortsätter: jag kan inte se någon anledning till att tro att Netanyahu och eller Peres Barak eller Clinton kommer att ändra på detta. Än värre, även de andra givarländerna, inbegripande Sverige, har hittills prioriterat Arafats och fredsprocessens överlevnad framför demokrati till det palestinska folket. Detta är möjligen på kort sikt så kallad realpolitik, men kommer i ett längre perspektiv att bli förödande för palestinierna. Citat: the donors are assisting Arafat becoming a dictator by demanding security and the oppression of Hamas. They don't care of democracy, only of peace process to continue on Israeli conditions. What they ask Arafat to do makes Palestine a police state. För det tredje, Arafats och PLOs tidigare agerande tyder på total avsaknad av demokratiska kvaliteter. Den palestinska protostaten i Sydlibanon fram till 1982, det så kallade Arafat-landet, var fundamentalt odemokratiskt. Brynans analys ovan om Arafats och PLOs sätt att styra baseras i själva verket på hans analys av just denna period. För det fjärde, och framförallt, som föregående avsnitt visar, har Arafats och PAs första tre år vid makten i de självstyrande områdena i stort sett karaktäriserats av att det civila samhällets verksamhet försvårats, massmedierna tystats, domstolarna negligerats och ersatts av bortom alla lagar stående säkerhetsdomstolar, det folkvalda parlamentets beslut ignorerats och av att allt beslutsfattande centraliserats till en man, Al-Rais, alltså Arafat. Allt detta kan inte skyllas på den palestinska oppositionen eller på de perfida israelerna. Om Arafat verkligen hade haft demokratiska ambitioner hade ju motsatt strategi varit både möjlig och eftersträvansvärd. Genom att stärka demokratin i Palestina istället för att bekämpa den hade han kunnat öka stödet både för sig själv och för sin fredspolitik med Israel. En jämförelse med Nelson Mandelas strategi i Sydafrika är tänkvärd men föga smickrande för Arafat. Istället för att som Mandela mödosamt bygga upp en demokratisk stat monterar Arafat målmedvetet upp ytterligare en polisstat i Mellanöstern. Sune Persson fortsätter: ett antal givarländer, och bland dessa Sverige, har hittills givit ett omfattande stöd till Arafat och till hans palestinska myndighet. Rationalen för detta har varit stöd till fredsprocessen i Mellanöstern. Men direkt och indirekt har givarländerna därmed också främjat uppbyggandet av en ny polisstat i Mellanöstern. Arafats olika säkerhetstjänster stöttar upp en politisk elit omfattande kanske 1000 eller 2000 palestinier, vilka skaffat sig en privilegierad ställning med byggandet av luxuösa villor och införskaffandet av mångfalden av tjänstebilar som ostentativa uttryck för den nya parasitära klassens förmåner. De fattiga palestinierna ser på detta med förakt och stigande vrede. Skulden för denna nya situation vilar delvis på givarländerna. Man erinrar sig vad imperialistteoretikerna skulle ha sagt på 1970-talet. Ett antal rika kapitalistiska länder har garanterat sig ett brohuvud i Palestina genom att installera en PLO-regim och göra denna till sin gisslan i fredsprocessen. Sune Persson avslutar rapporten så här: jag har svårt att tro att detta varit en medveten policy, i varje fall från Sveriges sida. God vilja och stor naivitet är väl en rimligare förklaring. Men framöver och efter den sista tidens alla avslöjanden blir det ohållbart att försvara ett fortsatt stöd till Arafat och hans korrupta regim. I tider av drastiska nedskärningar i Sverige, och kom ihåg, det här skriver Sune Persson redan 1997, som redan hotar kärnan i den svenska välfärden, äldreomsorg, sjukvård, skolväsen, rättsväsen, måste målet för svensk biståndspolitik inte längre vara att göra slut på alla biståndsmedel inom respektive landram, utan tvärtom att spara in så mycket pengar som möjligt. Vad beträffar det överordnade målet för svensk Mellanösternpolitik, stödet till fredsprocessen, så håller Arafats diktatoriska enmansshow på att bli en belastning för densamma. Fred i Mellanöstern kan inte på lång sikt köpas genom att vidmakthålla diktatoriska polisregimer, vilka kommer att störtas över ända ändå. Även i Mellanöstern kan stabil fred endast uppnås genom och av demokratiska regimer. Följaktligen bör Sveriges bistånd till Palestina i fortsättningen gå enbart till det palestinska civila samhället, medan det direkta stödet till den palestinska myndigheten bör nollställas. I praktiken är detta givetvis lättare att säga än att göra. Visst bistånd, till exempelvis skolor och sjukhus, går numera via respektive ministerium inom PA. Detta bistånd ska givetvis fortsätta om det uppfyller kraven på effektivitet, genomskinlighet, redovisning och så vidare. Vad som hände efter Arafats bortgång är att förintelseförnekaren Mahmoud Abbas valdes till president 2005. Sedan dess har inga val hållits. Inga val kommer att hållas. Detta är alltså vad Magdalena Andersson kallar för demokratiskt sinnade palestinier. Korruption, utomrättsliga avrättningar, tortyr. Alla pengar går till säkerhetstjänster och Sverige fortsätter att ösa in dina och mina skattepengar till detta. Tack för att du stödjer Dekonstruktiv kritik, oavsett om det är på Patreon, PayPal med Bitcoin eller på Swish 0768-943737. Du är en hjälte och som det ser ut i världen kommer vi behöva alla hjältar vi kan få tag på. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.